Det här är P1, Sveriges Radio.
Sätter SVTs LVU-granskning litet barns integritet på spel?
Behöver människor som ser de här inslagen veta hur barnet ser ut för att förstå den här situationen?
Ledarsidornas varande i brinnande debatt. Är de näst på tur till Hades i dödsriket?
Det är en förlegad modell som man verkligen behöver förändra för att läsarna ska få en ökad tilltro till tidningarnas riktiga oberoende.
Och som en oväntad comeback, kommentarsfälten.
Jag tycker det finns en ganska stor demokratiskt värde i att tillåta kommentarer.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Just nu har SVT Småland en serie nyhetsinslag om ett LVU-ärende som publicerats under förra veckan och nu i veckan. Det handlar om att en liten pojke på drygt 1,5 år, nu efter 10 månader i ett familjehem, ska flyttas till ett nytt hem. Det efter att kommunen utrett familjehemsföräldrarna och ansett dem olämpliga till att ta hand om pojken. Det lilla barnet är med i flera av inslagen, både med sitt förnamn och fullt synlig i bild. Och det är något som sticker ut. Att ha med barn i så här utsatta situationer med namn och bild i medier är ovanligt. Ja, i ena vågskålen ligger att ge kött och blod åt nyhetsberättelsen. Och i den andra, pojkens integritet.
Vad är syftet med att barnet är med i publiceringen? Det är väl en fråga som vi faktiskt ställer oss när vi ser det här.
Maja Dahl är press- och opinionsansvarig på organisationen BRIS, Barnens rätt i samhället.
Det är inga barn här idag. Det är lite lugnare rörighet.
Där har de lång erfarenhet av att hjälpa och stötta barn som familjehemsplacerats och vet vilken svår situation det är för barn.
I det här fallet och den här publiceringen så är det ju inte ett barn som medverkar på så sätt att barnet kommer till tals, att barnet beskriver sin situation och att barnet får berätta sin berättelse. Utan det är ju ett barn som bara är med namn och bild i ett väldigt utsatt läge.
Det här kan alltså ha varit sista gången du såg.
I en serie nyhetsinslag följer SVT Småland omplaceringen av den 1,5-årige pojken från det familjehem där han varit placerad de senaste 10 månaderna. Tittarna får veta att det handlar om Svalövs kommun i norra Skåne. Kopplingen till Småland framgår inte. I inslagen syns den lilla pojken krypa runt på golvet bland sina leksaker. Familjehemsmamman tar på hans skor och kittlar honom och de är ute och går tillsammans. I inslagen är han namngiven, men vi på medierna har valt att inte ha med hans namn.
När man beskriver vårdnadssituationer, framförallt när det gäller familjehemsplaceringar eller omplaceringar av barn, så kommer det ofta utifrån ett vuxenperspektiv. Det är antingen en biologisk förälder som beskriver sin situation av att barnet omhändertas, eller en familjehemsförälder som beskriver sin situation. Och vad blir då barnet här i? Vad är barnets berättelse? Och hur kan barnet få äga sin historia?
Det är familjehemsmamman som berättar om pojkens ärende i SVT-inslagen. Hon medverkar med sitt för- och efternamn. Den biologiska mamman är också med, men intervjuas anonymt.
Man tar jättestor hänsyn till mammans personliga integritet, medan pojken förekommer med namn och bild, utan att få säga någonting. Vad är syftet?
Jag tar Maja Dahls fråga vidare till Thomas Lundström.
Tjena, tjena.
Han är redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Småland.
Yes. Nej, men alltså att komma kunna berätta storyn så nära som möjligt. Annars hade han blivit ett barn och det hade blivit lite abstrakt. Sen har vi ju resonerat, liksom lider han publicitetsskada av det här. Han är inte klandervärd på något sätt, han har inte gjort något fel. Det är ju liksom väldigt olyckligt att han hamnar i den här situationen. Så.
Mm, men man kan ju lida publicitetsskada även om man inte gjort något
Absolut.
Klandervärt.
Absolut. Och det är väl vår bedömning att vi tycker inte att han lider en publicitetsskada i detta fallet.
Att hänga ut ett barn som är föremål för något så otroligt integritetskänsligt som en tvångsvård som det är i det här fallet.
Kaspar Opitz är allmänhetens medieombudsman, MO.
Är ju en potentiell jättestor publicitetsskada.
I det medieetiska systemet ingår en handfull riktlinjer som medier själva dragit upp. Bland annat att man ska vara varsam och sparsam med publicitet som kan kränka människors privatliv. I synnerhet när det handlar om barn, helt utan maktposition.
Så att publicisterna måste ju väldigt noga överväga om allmänintresset överväger den skalan för den här lilla killen då. Det känns som en väldigt, vad ska man kalla det, offensiv publicering.
Man kan ju tänka att ett argument är att det stärker berättelsen. Det blir ju väldigt starkt när man får se den här pojken krypa runt och leka med sina leksaker. Hur ska man se på det?
Nej, men det är klart att anonymisera och ta bort namn och blurra så, det är aldrig kul. Men ur ett medietiskt perspektiv spelar ingen roll. Även om det blir ett bättre reportage så måste man väga det mot en skada det för den här killen. Och det måste man ju verkligen väga in här. Så att jag tycker det är ett ganska dåligt argument.
Svalövs kommun vill inte ställa upp på intervju men beklagar via mejl och telefon att de placerade innan de var klara med utredningen.
Ja, en annan aspekt är att man som tittare aldrig får veta vad kommunen eller socialtjänsten säger om det här ärendet. Och det är ett vanligt bekymmer när man granskar tvångsvård av barn.
Men det tycker jag är problemet med de här publiceringarna när det gäller LVU-vård och sådär, att det blir ju en partsinlaga. Det är klart att den här familjehemmet som har haft den här pojken tycker att de ska ha pojken. Och det kanske är jättegoda argument, vad vet jag. Men det finns ju en annan part här. Nu är det kommunen eller socialtjänsten, ibland kan det vara en domstol som har sett till barnets bästa och fattat ett annat beslut. Och de är ju bundna av sekretess och de kommer inte till tals alls här. Jag tycker de här publiceringarna, att man ska vara väldigt försiktig med dem, och de är otroligt komplexa och risken är att det bara blir en partsinlaga.
Nej, men vi kan ju inte heller bli gisslantagna och inte kunna granska en social förvaltning om någon inte vill kommentera.
Tillbaka till Thomas Lundström på SVT Småland igen.
I det här fallet så har vi egentligen inte haft några diskussioner, för vi har tyckt att detta var en rätt straightforward story.
Ja, när det kom till beslutet att namn och bild publicera pojken som inslagen kretsar kring, så rådde det aldrig någon tvekan, enligt Thomas Lundström.
I och med att både de biologiska föräldrarna och familjehemsfamiljen inte hade några synpunkter på det, så resonerade vi nog kanske inte så mycket om det. Så tänkte vi nog det, tänker jag.
Så att ni gick helt på familjehemmets och de biologiska föräldrarnas linje och gjorde inte några egna redaktionella beslut i det här?
Det är klart vi gjorde egna redaktionella beslut, men i och med att de inte hade något att invända mot det så reviderade de inte heller. Liksom.
Men hur har ni tänkt kring hans integritet?
Men vi har ju tänkt att han har ju ingen möjlighet att föra sin egen talan, och då har vi ju pratat med familjen och vårdnadshavarna.
Men är inte just det faktum att han är så liten att han inte kan föra sin egen talan ett argument för att faktiskt anonymisera honom?
Det där är en svår balansgång och som man kan göra, och här bedömde vi ju som sagt inte att vi behövde göra det, utan att vi kunde komma så pass nära och berätta den här historien på det här viset.
Men gör det någon skillnad att både familjehemsmamman och den biologiska mamman har någonstans godkänt det här barnets medverkan?
Alltså, tittar man på vem som kan ge samtycke till en mediemedverkan så är det är ju vårdnadshavare.
Maja Dahl på BRIS igen.
Så att det finns ju det rent juridiska vem som kan ge samtycke, absolut. Men man kan ju inte frånta redaktionen sitt publicistiska ansvar. Som redaktion har man mycket större förståelse för mediets genomslagskraft. Vad en publicistskada kan vara. Den biologiska mamman och familjehemsmamman agerar ju också utifrån ett känslomässigt läge. Någon form av desperation. Att man vill ha hjälp av media att nå ut med någonting. Kan de bedöma vad som är bäst för barnet att medverka i den här situationen? Kan de ta det beslutet? Eller måste faktiskt redaktionen gå in och ta ett ansvar och titta på? Ska barnet vara med i den här situationen?
Jag tänker de här inslagen handlar ju om att det familjehemmet som pojken ska flyttas från inte tycker att han borde ryckas upp från dem för att det är där han har sin anknytning. Och det är ju en sorts nyhetsstory med barnets bästa i fokus på ett sätt. Kan det inte då så att säga vara värt att visa upp honom också i inslagen?
Behöver människor som ser de här inslagen veta hur barnet ser ut för att förstå den här situationen? Även om man vill visa vilka människor det handlar om, prata mer om vilka människor som drabbas, så handlar det fortfarande om ett barn som inte kan ge samtycke till den här medverkan. Tänker man på barnet som en symbol bara för den här handlingen? Eller har man sett det här barnet som en individ med egna rättigheter, ett eget privatliv som vi också i det här måste värna?
Sist här hörde vi Maja Dahl, press- och opinionsansvarig på BRIS. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. I veckan stod det klart att landets mest värdefulla läsare bor i Boxholm. Det här efter att Dagens Media rapporterade att Tranås tidning fått 600 000 kronor i pressstöd för tidningens Boxholms bevakning. Boxholm ligger 2 mil norr om Tranås och där bor 10 tidningsprenumeranter som läser Tranås tidning. Läsare som för tidningen alltså är värda 60 000 kronor vardera. Också med på listan över tidningar som har dyrgripar till prenumeranter står Alingsås tidning, Länsposten och Dalabygden. Förra veckan berättade vi att Jen, Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, vaknat till liv igen efter en lång tid i dvala. Nämnden, som fått kritik för att mer eller mindre totalt somnat in, fattade sitt första beslut på 3,5 år när de klandrade Aftonbladet-reporten som intervjuade gärningsmannens pappa timmar efter skolskjutningen i Örebro. Men det här verkar nu bli det sista som nämnden faktiskt gjorde. Beslutet att klandra reporten fick i veckan Journalistförbundets kongress att sparka bakut. På kongressen beslutade man att utreda hur och om Jens ska ha rätt att klandra medlemmar som bryter mot de yrkesetiska reglerna. I väntan på utredningens svar får inga klander göras. Det här berättar tidningen Journalisten.
Ska man hålla på att tycka och driva opinion i en nyhetstidning? Ja, under veckan har en brinnande debatt om ledarsidornas varande eller icke-varande blossat upp. Det började med att Expressens kulturchef, Viktor Malm, ojade sig över slakten av landets kulturredaktioner apropå att Norrbottens-Kuriren tagit bort sin kulturredaktörtjänst. Hejaropen och ryggdunken duggade tätt efter hans text. Men sen kom blicken att riktas mot ledarsidorna och där gick åsikterna isär. Tillhör ledarsidorna det som utgör tidningens själ, något som tidningarna måste slå vakt om och kämpa för att bevara? Eller är den arvsynd som omedelbart borde slopas? Reporter är Alexandra Sannemalm.
I GP så skriver du att ledarsidorna är en förlegad idé om hur en dagstidning bör se ut.
Mm.
Vad är det för något som du tycker är så dammigt?
Ja, det är ju...
Det här är Emanuel Karlsten. Han är journalist och driver Mediepodden. I veckan skrev han en text i Göteborgsposten om att man borde lägga ner ledarsidorna.
Från början så var det logiskt. Tidningar stod för den enda informationskällan i samhället, och vill man som politiker nå ut så var det ju logiskt att starta en tidning. Men sen så har ju världen förändrats sen dess. Vi städade upp tidningen på 70-talet och kvar blev då ledarsidan, som var på något sätt ägarens plats för att sprida sin politiska uppfattning och liksom anlägga ett politiskt raster på allt som hände i världen.
Ja, han tycker att ledarsidornas tid är förbi. Att de förvirrar läsarna till att tro att nyhetsjournalistiken är färgad av ledarsidornas politiska riktning.
Det är liksom ingen diskussionsfråga, så är det ju. Folk begriper inte vad skillnaden är. Förtroendebarometern som Medieakademins årliga mätning sedan 1997, där jag är ordförande i också ska vi säga då, har ju både 2021 och 2022 till exempel ställt frågan om hur svenskar placerar mediernas nyhetsbevakning på en höger-vänsterskala. Och då är det ju en direkt korrelation mellan vad man på ledarplats då signalerar att man har för politik som man också placerar nyhetsbevakningen. Det är uppenbarligen svårt att hålla isär.
Du kallar ju dem för bastarder, ledarsidorna.
Ja, nej men all den här debatten, att jag gav mig in i debatten handlar ju om den neddragning som har varit på kultursidorna. Och hur beklagligt jag tycker det är. Jag tycker kulturen är väldigt viktig och jag tycker att det är viktigt att det finns plats för yviga, bångstyriga, knasiga till och med texter i tidningen som inte får plats i det övriga landskapet. Och att man då väljer att dra ner på just kulturen men behåller ledarsidorna, det är för mig helt obegripligt när vi vet hur mycket det som sagt då stänker på övriga nyhetsbevakningen. Om det är någonting som världen just nu har ett överflöd av så är det ju partipolitik eller politiska idéer på en höger-vänsterskala eller opinionsdrivande journalistik utifrån politik. Alltså överallt finns det. Det är inte det som nyhetsmedia behöver bidra med.
Jag tycker Emanuel Karlsten låter väldigt mycket som de som var som allra ängsligast där under förra digitaliseringsvågen.
Amanda Sokolnitsky är politisk chefredaktör på Dagens Nyheter. I sammanhanget är det väl relevant att säga att tidningen är oberoende liberal.
De som trodde att tidningar bara kunde överleva om de gav upp sin identitet och vilka de har varit historiskt. Och den gången fick ju de ängsliga typerna fel. Det är inte den typen av tidningar som har klarat sig bra i det här skiftet. Det har handlat om helt andra saker. Så tycker han låter lite som ett eko från den tiden, måste jag säga.
Du tror inte att det är svårt för läsare att navigera i materialet vad som är opinionstexter och vad som är nyhetstexter?
Nej, det är en uppgift för varje redaktion att se till att man gör skillnad på det och visar det tydligt för läsaren. Vi är ingen monolit. Vi kan vara flera saker samtidigt och vi ska vara flera saker samtidigt. För det är då vi är som bäst.
Varför är det så viktigt att ha kvar ledarsidorna?
Karlsten själv hänvisar ju till Viktor Malm och han sammanfattar ju väldigt bra tycker jag. Att tidningar utan kultursidor och ledarsidor är också tidningar utan en intellektuell kärna och därmed också utbytbara. Karlsten försöker ju sätta någon sorts kil mellan kultursidor och ledarsidor. Men jag skulle säga att i praktiken så är ju kultursidor och ledarsidor två delar av samma idé. När ledarsidor och kultursidor är som bäst så är de också en självklar del av identiteten, av själen, av traditionen för en tidning.
Håller du inte med om det?
Nej, eller beror på vad du menar med själ. Det är den ursprungliga idén. Men den är så otroligt problematisk. Kallar det själ eller är det ett arv eller vad det är för någonting. En arvsynd kanske vi ska kalla det istället. En politisk färgning är så märkligt att vi tycker att det är bra. Jag kan inte begripa det och jag hör nästan bara ledarskribenter försvara det. Jag tror inte någon annan tycker att det är begripligt.
Jag tycker Emanuel Karlstens ordval är så intressant. Det är en arvsynd, vi är en bastard, vi befläckar tidningen. Jag tycker han låter som någon så här gammal herre från förr. Jag vet inte, är vi i samma debatt fast för 100 år sedan får man lite känsla om det här. Han har felaktiga bilder också om hur ledarsidor fungerar.
Talar ledarskribenterna i egen sak när man försvarar ledarsidorna?
Ja, men om jag inte hade trott på det här som en idé, som någonting som tillför läsarna, så hade jag kanske känt mer att ja, här talar jag i egen sak. Men jag tillhör en tidning som har haft en ledarsida som har varit en del av det offentliga samtalet under många, många decennier utifrån en liberal idé om vad samhället ska vara. Det är någonting jag är jättestolt över och det är någonting som våra läsare varje dag visar att de uppskattar.
Det är en förlegad modell.
Journalisten Anders Malmsten, som ger ut nyhetsbrevet Malmsten och medier, är liksom Emanuel Karlsten inne på att ledarsidornas politiska färg skadar uppfattningen om tidningarnas oberoende.
Som man verkligen behöver förändra för att läsarna ska få en ökad tilltro till tidningarnas riktiga oberoende.
Han tar Norge som ett exempel. Där tog många lokaltidningar bort sina ledarsidor för 20-25 år sedan.
Och det verkar ha gått väldigt bra. I Sverige är det extremt svårt, för att många av de som en gång i tiden ägde tidningarna och som har tvingats eller frivilligt sålt dem till de här stora nu koncernerna som finns i Sverige, de har skrivit in en klausul i de här avtalen att de fortfarande ska ha kontroll över ledarsidan. Och det här tyckte inte de köparna var något större problem, för de skulle ändå ha en ledarsida. Och, ja. Bonnier, klassisk liberal tidningsfamilj, ger ju idag ut socialdemokratiska, moderata och alla möjliga färger på ledarsidorna. Men inte ens då Bonnier har makten över de här ledarsidorna, utan det är de som sålde tidningarna en gång i tiden som har kvar dem. Och de kan i sin tur vara bundna av en stiftelse som ägde tidningen då en gång i tiden. Och att ändra på en stiftelseurkund är inget du gör enkelt.
Men du, drömmen om ett samhälle utan ledarsidor, hur stark är den?
Åh, gud, så banalt att sitta och drömma om ett samhälle utan ledarsidor.
Tillbaka till Emanuel Karlsten.
Jag vill egentligen bara peka ut någonting som jag tycker är så ologiskt. Jag tycker det är så svårt att begripa varför vi fortsätter ha det när vi har den här datan framför oss som förklarar hur besvärande det är för den moderna nyhetstidningen.
Hur skulle den ideala moderna tidningen se ut i dina ögon?
Ja, den skulle väl se ut som idag, fast utan ledarsidorna då. Alltså jag tycker att vi skulle kunna rädda väldigt mycket av själen på kultursidan. Och själen i meningen då att man vill vara en plats för bångstyriga eller lite yviga texter som absolut kan vara politiskt färgade också, men som inte är utifrån en princip.
Det finns ingenting som talar emot att man har bångstyriga röster samtidigt som man har ledarsidor.
Och så DNs Amanda Sokolnicki.
Det är inte en motsättning överhuvudtaget. Det har vi haft många exempel på och väldigt bra exempel på. Så att hans ganska mycket nidbild, måste jag säga, av ledarsidor gör att han tycker att det är bättre att göra sig av med dem. Och jag tror varken den som uppskattar en kultursida eller ledarsida kommer vinna på det på sikt.
De känns lite som en relik från en gammal tid. En gång sedd som livsnödvändiga länkar mellan publik och redaktion. Och därefter omdebatterade och bespottade. Fram och tillbaka har de åkt på svenska mediers sajter. Men frågan är om kommentarsfälten ser en renässans nu igen. För sedan en tid tillbaka har Aftonbladets Sportbladet börjat med kommentarsfält under sina artiklar. Erik Petersson har i veckan tittat närmare på den här överraskande comebacken.
Vi har ju alltid sökt sätt att göra folk mer engagerade kring vårt innehåll.
Det här är Magnus Herbertsson, sportchef på Aftonbladet.
Det finns ju mycket engagemang kring sport och liksom viljan att diskutera är ju stor, det vet vi. Så att det är den positiva sidan vi vill fånga då.
Magnus Herbertsson säger att de öppna kommentarerna har levt kvar på Sportbladets bloggar och där ofta lett till bra diskussioner. Och sen årsskiftet har Sportbladet vartefter provat att börja öppna även vanliga artiklar för kommentarer. Just nu kan man kommentera på omkring 80% av Sportbladets artiklar. För att få skriva en kommentar behöver man vara inloggad på ett Aftonbladet Plus-konto. Och kommentarsfälten modereras.
Hur har det gått då?
Vi mäter ju inte mängden kommentarer kanske, utan det är väl snarare liksom att ja, men så här, ökat engagemang såklart, men också att man får ett liv och ett värme i diskussioner och sådär liksom, när det är svenska framgångar till exempel och sådär. Men det är klart att man vill ha engagemanget och man vill ha att läsarna stannar längre i artiklar och så också då.
Just det. Ser ni något sånt att det påverkar liksom lästiden?
Ja, det gör det, och det vet man ju sedan tidigare också egentligen, att det är klart att folk är kvar längre i artiklarna och läser och blir mer engagerade, liksom läser fler artiklar och sådär, så att det ser vi ju.
Kommentarsfältens vara eller icke-vara har varit en långkörare i svenska medier. Om vi ska dra någon form av tidslinje kan man säga att de flesta medier började stänga sina kommentarsfält på tidiga 2010-talet. Då var debatten om näthatet stark och kommentarsfälten kallades hånfullt för mediesajternas avloppsränna. Men omkring 2017-2018 började de leta sig tillbaka. Bland annat DN öppnade för kommentarer igen, men då var användarna tvungna att logga in med BankID. Men 2023 stängde DN kommentarsfälten igen. Och de senaste åren har flera i den här nya vågens kommentarsfält följt efter och stängt ner. Så frågan är om det vi ser nu är en sista dödsryckning eller början på en ny trend.
Ja, men mitt namn är Gustav Jan och är grundare av Ifrågasätt.
Ifrågasätt har varit det företag som stått i centrum för den senaste vågens kommentarsfälts satsningar. Det är deras lösning som flera Bonnier, Gota Media och Stampen-tidningar använt. Men de har inget, ska vi väl säga, med Sportbladets nya satsning att göra. Av deras kunder är det nu mer eller mindre ingen som har kvar de klassiska kommentarsfälten, säger Gustav Järn.
Och jag kan tycka det är lite synd, för det finns en... Ja, men jag tycker det finns en ganska stor demokratiskt värde i att tillåta kommentarer. Vi vet ju från statistik att det driver extremt mycket sidvisningar, att öka lästider och så vidare.
Men det finns en annan utveckling här. Gustav Järn beskriver det snarare som att de medier som anlitar Ifrågasätt flyttat sin publikinteraktion till andra ytor.
När vi lanserade så var det ju klassiska artikelkommentarer som var det stora på marknaden, som ju växte väldigt fort i Sverige med vår lösning. Och sen ser vi ju nu då att sen vi släppte vår lösning för live-rapportering så har man istället mer och mer gått över till att flytta engagemanget till sina live-rapporteringar där man kör Q&A med experter, där man kör rena kommentarsflöden och ja, chattar och engagemang på vanliga reportage också.
Ja, chatta med experten, ställ din fråga direkt till ministern eller julrimma med redaktionen. Gustav Järn ser att man helt enkelt flyttat publikinteraktionen till lite mer uppstyrda ytor. Och det finns vissa fördelar med det, menar han.
Det blir väldigt naturligt för journalisterna att själva engagera sig i live-rapporteringar, antingen själva eller med en extern gäst. Och det är något jag tycker väl att man har saknat från svenska publicister. Tittar vi internationellt så är ju kommentarsfält fortfarande jättestort. The Guardian och New York Times, och de har ju väldigt aktiva och bra kommentarsfält. Men där har de också en stor del av sin reporterskara som faktiskt engagerar sig bland kommentarerna, som är inne och svarar på frågor, inne och uttrycker sina åsikter, och där journalisterna verkligen är en del av communityt.
Man vill inte ha liksom irrelevanta eller olämpliga diskussioner. Det vill man ju inte liksom.
Tillbaka till Sportbladet och Magnus Herbertsson. För även om kommentarerna driver trafik och engagemang så kommer de med vissa problem. I veckan skrev Sportbladet om en sportprofil som nyligen dött. Om man sorterar kommentarerna på relevans så hamnade högst upp kommentarer som spekulerade om hur personen dött.
Ja, nej, men det är ju svårigheterna med kommentarerna liksom, att det ibland blir det någonting som är olämpligt eller irrelevant, och då det vill man ju inte ha där liksom. Ja, det är väl mitt korta svar på det då. Mm.
Hur löste ni det i det här fallet?
Ja, vi var inne och modererade kommentarer i början på morgonen här. Och sen så, för att det inte skulle bli för mycket jobb, så valde vi att stänga ner det kommentatorsfältet då i detta fallet.
Är det här något som kommer flytta över på hela Aftonbladet på sikt om det går bra på sporten, tror du?
Ingen aning, men i den bästa världen så skulle jag jättegärna se det, liksom, absolut. Men jag tror att det kanske passar bättre på sporten, för att det är, liksom, det är lite mer den här engagemanget och glädjen man vill åt liksom, lite grann. Man kommer kunna lägga väldigt mycket tid på att moderera kommentarer annars, tror jag, på vissa andra typer av artiklar. Men det är klart jag hoppas att vi kan ha en debatt och en diskussion i samhället så här, som... där man kan sköta sig i kommentatorsfält också liksom.
Sist här hörde vi Magnus Herbertsson, sportchef på Aftonbladet. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Erik Petersson producerar medierna. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.